Välkomna till SLEF-podden och till serien om SLEFs missionshistoria. Vi som står bakom den här podden är alltså Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland. Och just den här serien så handlar om vårt missionsarbete genom tiderna. Jag heter Anna Dahlbacka, jag är mediesekreterare i SLEF. Och syftet med den här serien så är att väcka ett intresse för mission i nutid. Genom att berätta om mission i dåtid. De här förhållandena så är väldigt olika nu förstås än de var då. Men uppdraget är detsamma och Gud är densamma. Det här är kanske inte en historik i ljudformat utan det är tänkt att den ska vara mer personligt hållen. Vi har tidigare talat om Evangelieföreningens väg till mission och sen också hur det svenskspråkiga SLEF kom att uppta arbete i Kenya. Nu ska vi gå riktigt in på den här pionjärtiden i Kenya och också det här personliga perspektivet på det. Och jag har glädjen att få samtala med en riktig pionjär idag. Det är jag jätteglad för. Och det är Märta Norrback. Välkommen med Märta.
Tack.
Det är så att du Märta var riktigt en pionjär i SLEFs missionssammanhang. Det var ju så att Evangelieföreningen hade haft mission i Japan tidigare. Och under väldigt många år, eller egentligen ända från att det började år 1900 fram tills att ni for till Kenya, så hade Evangelieföreningen bara haft 5 svenskspråkiga missionärer. Och de senaste så var på 50-talet, så ungefär 10 år före ni kom till Kenya. Så på något sätt så var det ju som ett vakuum det här, liksom som ni kom fram ur. Och jag tänkte ställa min första fråga till dig så här, att hur kom det sig att ni blev missionärer, du och din man Gustav?
Gustav hade nog kallelse.
Mm.
Och han sa till mig också, när vi började sällskapa, att om jag följer med, om det blir någon längre resa också.
Just det, så ja. Du var beredd.
Jo, ja. jag var ju beredd att följa med Gustav.
Ja. Kände du själv någon kallelse? Eller var det liksom mest att du var kallad kanske till Gustavs fru och därför på den vägen kom du iväg?
Nå jo, i sällskap med Gustav.
Ja, precis.
Ja.
Ja.
Och jag minns när Gustav var i Helsingfors. Jo, och så skrev han hem till mig. Jo, att det var klart att vi får fara som missionärer. Och att visst är du glad att få följa med. Och jag minns där när jag läste det där på gården hemma, att jag både grät och skrattade.
Ja, det var ju nog ett väldigt stort steg för er. Speciellt om man tänker på att det fanns inte liksom några förebilder för er. Och det fanns inte, det var faktiskt nästan ur ett vakuum, tänker jag.
Ja, precis.
Ja. Alltså visserligen så var det ju 10 år tidigare hade det varit ett par i Japan. Men det var ändå så annorlunda.
Ja, ja.
Nå, ni kom till Kenya strax innan Kenya blev självständigt.
Mm.
Och jag tycker att det är helt en hisnande tanke, för jag har ju själv varit i Kenya.
Mm, visst.
Ja, och jag var själv i Kenya då Kenya fyllde 50 år.
Oj, ja.
Så det var ju så jätteannorlunda, tänker jag, på den där tiden.
Mm.
Alltså allting, hur samhället funkar och allt sånt här. Och jag tänker att då vi kom till Kenya så det var ju så mycket som var så lätt för oss. Alltså när man dels bortser, man kan ju tänka dels på den här missionshistorien som fanns då redan när vi kom och mycket samlad erfarenhet. Men också helt liksom levnadsförhållanden var ju så annorlunda, att det fanns mobiltelefoner och inte var det täckning överallt. Inte, vi bodde nog ett år på ett ställe där det inte fanns täckning, men i alla fall att det fanns. Mm. Och det här, vägarna var dåliga men de var inte så dåliga som de hade varit tidigare. Och det här, sådana saker, det gick att ringa hem om det var riktigt panik, så skulle man ha kunnat ringa hem, och det gick att skicka e-post, och inte var ju det något lätt, inte, men det gick i alla fall, och så här. Och det var som så väldigt annorlunda, och i Nairobi så kunde vi handla på butiker som var mer välsorterade än Prisma. Vi kunde köpa rågmjöl och finsk lakrits i en hälsokostaffär i Nairobi. Det var ju inte något som hänt på din tid.
Nej. Vi skulle till Kisumu för att kunna ringa.
Ja. Mm. Och det var långt borta.
Jo, det är många kilometer från Matongo till Kisumu.
Ja.
Där handlar vi ju mat också.
Ja.
Jag är Kisumu.
Mm. Jag tänkte lite ta avstamp i just det här omständigheterna, hur annorlunda allting var på den här tiden, här i min nästa fråga. Att det här, ni kom till det här gamla Kenya så att säga, som nog höll på att förändras och börja förändras här under er tid. Men det här, vad visste ni egentligen om landet före ni kom dit?
Vi visste ingenting, inte om landet och inte någonting om folket.
Allting var helt nytt.
Det var nog bara nytt.
Ja.
Alltsammans.
Nå, hade ni några föreställningar om hur det skulle bli?
Nå, jag hade inga föreställningar.
Mm.
Men Gustav hade säkert.
Ja.
För han som barn redan har tyckt om de där mörka människorna.
Jaha.
Sa han.
Okej, just det.
Ja.
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 Just det. Nå, om inte du hade så mycket föreställningar så kunde det kanske inte vara så annorlunda. Eller du kunde inte bli som så... vad heter det? Det kunde inte vara som så annorlunda heller då än vad du hade tänkt.
Nej.
Ja, men du hade kanske tänkt så mycket.
Det var som det var.
Ja.
Kenya, ett land som andra länder. Och kenianerna också. Det var ju vanliga människor.
Ja. Mm. Hade du tänkt dig det också för att de är annorlunda på något sätt? Eller var det på något sätt en insikt det här att de är vanliga människor?
Så var det.
Ja. Mm. Ja. Nå, det här, hur blev vardagslivet för dig där då? Som en ung fru och mamma. Var det småbarnsliv och hushållsskötsel? Eller var det väldigt annorlunda mot hur det hade varit i Finland innan ni åkte till Kenya och sådana saker?
Nå, jo, jag födde ju två pojkar där.
Ja.
Så vem skulle ta hand om dem om inte jag?
Mm, ja. Du hade två från förr.
Ja, jo.
Ja, och så kom det två till i Kenya. Mm, precis.
Ja. Ja. Så... Jo, det var ju jobb att sköta bebisarna.
Mm. Och kanske mycket nytt att lära sig hur saker, alltså hur man kan laga mat av de ingredienser som finns som inte man får tag på det man är van vid och sådana saker.
Ja.
Mm.
Jo, och vi hade ju en köksboy som,
just det,
som alla har.
Ja, som lagar maten åt er.
Ja, och städar.
Just det, ja, okej. Så det var de hushållssysslorna slapp du lite då?
Ja.
Ja, det här påminner om att när vi bodde i Kenya så var det en finsk flicka som var volontär. Inte alls via missionen utan någon helt annan organisation som var i vår stad då.
Ja.
En tid. Och så berättade hon att i det där rummet som hon bodde då så fanns ju inget kök utan det fanns ett litet sån här... Alltså inte ett kök i vår bemärkelse, utan det var en liten ett kolkök. En sån här, ser ut som någon kruka eller skål eller vad ska jag säga, med kol i. Och så skulle hon laga sin mat på det där glödande kol. Och hon kunde inte tända det. Och hon vågade inte säga, hon kunde texta sin säg åt någon att hon vet inte hur man gör så här. Hon är så urban och sån här nyhjälplös, så hon kan inte tända en sån där... Så hon köpte en vattenkokare och så kokade hon. Man kan göra mycket med en vattenkokare. Man kan koka ägg i det till exempel.
Oj.
Så till och med då på 2000-talet så var det också utmanande. Jag har läst det här Gustavs bok. Gustav har skrivit några böcker om er tid i Kenya.
Ja.
Och han har skrivit också en bok som heter En vildmarkens vår.
Ja.
Som jag har läst med stort intresse. Och det här, jag slogs av vilken kärlek han visar folk och vilket intresse och det här för människorna och för deras kultur. Och han visar stor ödmjukhet också mot dem som tänker annorlunda och på något sätt som accepterar att vi tänker olika och så här. Och han förstod att deras förutsättningar var annorlunda. Men hur kände du själv inför det här och inför kenianerna och så vidare?
Inget speciellt, utan jag tog dem som vanliga människor.
Ja.
Ja, inte var det något annorlunda.
Okej.
Okay, ja. Nej.
Tyckte du att du fick kontakt med lokala människor där?
Jo, det gick nog. De pratade ju bara sitt språk, luo då.
Precis.
Mm. Ja.
Nu lärde du dig det språket?
Nej. Men de som jobbar med luona, de lärde ju sig.
Just det.
Ja, men sen fick vi lära oss kiswahili.
Ja.
På kurs i Tanzania.
Precis, ja.
Ja.
Och det var säkert till stor hjälp.
Ja, jag var väldigt sjuk före.
Jaha.
Och under resan. Men jag klarade det.
Mm. Kommer du ihåg något så hil idag?
Ja.
Ja, bra. Det låter bra, det finns kvar.
Ändå. Jo, ja. det var en dag för länge sedan ju, som var till Astrid Wikman och det var en släkting till henne. Hon var i Tanzania.
Mm-hmm.
Jo, så jag var där, stod där vid dörren och sa hon, har varit gani?
Ja.
Jo, och vad sa ni sana? Ni är misuri to.
Ja.
Svarade jag.
Så det kom du ihåg, ja.
Jo.
Ja, det är bra det, ja. Det var hälsningsfraser på swahili. Och då, tack. Det är bara bra, ja. Ja, det är det viktigaste, att man kan hälsa och tacka.
Mm,
man kommer ganska långt med det. Förstås måste man ju nog lära sig mer för att kunna kommunicera. Men,
jo,
men man får ändå någon slags kontakt med människor.
Precis.
På det sättet.
Ja.
När de här människorna då som levde där ni bodde, att förstod de något så hili då?
Nej.
Inte.
De gjorde inte det. Mm. Och inte engelska heller. Bara förstås. De där yngre som gick i skola, de kunde ju engelska.
Mm.
Ja.
Så det var nog ett väldigt sådär, en brytpunkt ni kom till.
Ja.
På många sätt och det här. Just äldre generationen hade aldrig gått i skola och inte lärt sig språk och så vidare.
Ja.
Så det var svårare att få kontakt med, kan jag tänka.
Ja.
Nå, ett första egentliga uppdrag så var att arbeta bland maragoli-folket. I en by som hette Wasundi. Och jag har läst igen Gustavs bok.
Mm.
Eller en annan bok, inte den här som jag just nämnde. Utan hans historik över Kenya-missionen 1963-1973. Alltså det här allra första decenniet. Och där så avhandlar han det här maragoli-tiden ganska utförligt.
Mm.
Och det var ju helt uppenbart att det var en mycket smärtsam tid för det här maragoli-tiden. Och det var väldigt stor osäkerhet och mycket ovisshet och oro.
Precis.
Och ni drogs in i en konflikt, helt oförberedda. Och det visade sig att det berodde på en maktfullkomlig och girig man, om jag får säga vad jag anser, anser om det. Vill du berätta någonting om det här och hur du upplevde det?
Det var ju otrevligt, för det kom in genom postluckan varje dag något sånt där elakt.
Mm.
Ja, så det var otryggt på det sättet.
Visste ni att det kom, vem det kom från då?
Eller kände ja. Han skrev väl nog att det var han också.
Ja. Så det var nog riktigt signerat.
Ja.
Just det.
Ja.
Nå, hade ni, tyckte du att ni hade som andra maragoliar stöd eller var det liksom... Var det bara att han var så jättejobbig? Så?
Ja, det fanns nog för... Gustav predikade ju där också. Mm. Och fick en liten kyrka byggd då.
Just det.
Mm. Mm. Ja, Det fanns nog vanliga människor också där.
Ja, precis. Ja, ja, som du sa, det är nog vanliga människor.
Ja.
Fast kanske han var ett undantag just den här mannen. Han var lite speciell.
Ja, ja.
Ja. Men det är ju bra det att du kan ju ändå komma ihåg det då.
Ja.
Du behöver inte bara tänka på den här mannen som har så mycket konflikter.
Nej.
När ni blev sen tvungna att lämna Maragoli efter bara 4 månader som bosatta där.
Ja.
Och det här. Gustav beskriver det här, jag tycker det är alldeles hjärtkärande att läsa det. Han skriver att den känsla som ni uppfylldes av, som liksom det enda ni kände ungefär, så var misslyckande.
Ja.
Och det här, jag funderar sen att de man så här långt efteråt läser om det här, så nu var det ju som bra att ni kom därifrån. Att det gick det ju att bo där inte.
Ja.
Men kände du en lättnad då? Eller?
Jo. En stor lättnad.
Ja.
Och sen, vi hade ju vänner från Matongo som kom upp till oss och hälsade på.
Mm.
Och så hade de lastbil beställt. John-Erik från Bibeltrogna vänner.
Ja.
Som vi bodde tillsammans med 4 år på Matongo.
Ja.
Han, och så hade han en kisipräst med sig.
Okej, okay. Ja.
Ja, och så sa de, vi far inte hem förrän ni kommer med.
Ja.
För det var så pass.
Ja, ja. De var rädda för er säkerhet,
ja.
Helt enkelt.
Ja.
Ja. Men det är ju jätteskönt var det ju för er att ni hade de här vännerna.
Ja.
Att fast ni på ett sätt kände er utlämnade just där, så ja, fanns det ju ändå
ja.
De som såg till er och såg till att ni kom bort där.
Ja. Säg det.
Ja. Ni hade, först när ni kom till Kenya så hade ni bott på Matongo missionstation en kortare tid för att lite akklimatisera er och komma in i arbete och rutiner och sånt där.
Ja.
Och det här Matongo missionsstation, så det är alltså en missionsstation då som det svenska missionssällskapet Bibeltrogna vänner byggde upp en gång i tiden.
Precis.
Mm. Och då när ni lämnade Wasundi och Maragoli, så då flyttade ni tillbaka till Matongo.
Ja.
Ja. Och det här, Gustav så har analyserat det här, vad som hände i Maragoli och det här, och sagt att, eller gett några orsaker till varför det gick som det gick. Och vad jag nu förstår, så inte var det ju mycket som ni kunde göra annorlunda under de omständigheter som rådde.
Absolut inte.
Nej, jag tänker nog det också. Att inte, vad skulle ni ha gjort annorlunda? Att fast man är efterklok så hittar inte man på något.
Nej, det att säga. Finns inte. Nej. Något.
Nej, jag tror det också, ja.
Ja.
Men då sa han att visserligen skulle inte ni ha kunnat göra någonting annorlunda, men att nu var det ju ett misstag ändå att inte ni fick någon form av utbildning förrän ni åkte till Kenya.
Ja, säg det.
Ja. Men det var så jättebråttom att få iväg er, för det var så stort tryck här hemma att folk ville öppna missionsfält i Kenya. Så de brydde sig kanske inte riktigt, eller brydde och brydde, men liksom... Ja.
De kanske inte förstod heller.
De förstod inte. Nej, det var fel ord att säga, att inte bry sig. Men de förstod inte riktigt. För det var ju helt nytt för hemmafolket också.
Nå, precis.
Ja, så det här Gustav skrev nog i stil med att man kan ju lära sig genom försök och misstag också. det är nu inte så roligt, det inte, men det går ju det också. Eller någonting sånt.
Ja.
Och han säger också att en av de här största lärdomarna så var nog att olika kulturer så fungerar på väldigt olika sätt. Så det var nu en erfarenhet därifrån. Nå, som vi sa så flyttade ni då sen då från Wasundi och det här Maragoli-folket till Matongo missionsstation. Då fick ni börja orientera er på nytt. Som ni hade trott skulle bli ett hem då i Wasundi, så det blev inte något hemma av det inte. Bara en kort tid. Då ni fick ställa om er helt. Och sen småningom så började Temo missionsstation byggas upp, som då blev Släfs egen så att säga missionsstation. Och småningom flyttade ni dit också. Fast
ja, vår andra period började vi där.
Det var er andra period.
Ja. På 70-talet.
Det var på 70-talet, just det. Fast det började byggas i slutet på 60-talet det här. Ja.
Ja.
precis. Då kan du berätta lite om hur långa era perioder var?
Ja, första perioden ju var 5 år och sen andra 3 år.
Mm.
Ja.
Och du sa här före vi satt på den här inspelningsknappen att 5 år det var för länge.
Ja, ja, ja. Allt nytt.
Mm.
Precis allt.
Ja, precis. Ni var ju lite som försökskaniner på ett sätt.
Nå, ja. Jo.
Fast det är nog kanske lite fult sagt. Men, för det var ju det avsikten heller förstås.
Nej.
Ni skulle vara det, men i praktiken blev det ju kanske så.
Mm, precis.
Nå, men det här, ni kom med sen småningom till ATM och det blev andra rutiner och så vidare.
Ja, ja.
Nå, det här Gustav, så han var ju väldigt upptagen med församlingsarbete. Han blev också kyrkans president. Ja. Här i början helt mot sin vilja. Jag har läst som alldeles ny missionär, men de ville ha honom. Och...
Ja, jag säger det.
Mm.
De såg att kanske han passar.
Mm. Det gjorde han ju säkert, men han skulle ha velat haft mera erfarenhet och mera bakgrundskunskap förstås och språkkunskap.
Visst.
Men vad gjorde du själv rent konkret då Gustav höll på med sitt presidentskap och sitt församlingsarbete? Var du hemma mamma eller hade du någon sorts jobb utanför hemmet?
Nej, det fanns inget sånt.
Nej.
Så fanns det inte. Det, utan det var nog bara att vara hemma.
Mm.
Och jag hade ju pojkarna att sköta. Och det räckte bra till där i värmen.
Ja, precis. Ja. Så du var en sån här hemmamamma?
Ja.
Nå, så, och vardagen, du nämnde tidigare att ni hade en köksboj eller en sån här kock eller vad man ska säga.
Ja.
Som också städade åt er. Men i övrigt så var det egentligen småbarnsliv och så här.
Ja.
Som vardagen gick ut på.
Ja.
Nu hade du någon kontakt med afrikanerna så där i vardagen också? Eller var det just i samband med kyrkobesök och så här? Eller var det liksom knacka folk på dörren?
Och... Jo, de knackade på dörren och begärde pengar förstås.
Mm, just det, ja. Det var också en brytningstid vad gäller ekonomi där också säkert. Mm. Att det var inte en sån här cash-ekonomi på samma sätt som idag.
Knappast.
Nej. Så var det också då vi flyttade till Samburu här på 05. Så ute på landet så var det egentligen en sån här gammal traditionell ekonomi där man byter, liksom säljer djur och köper majsmjöl och liksom just på det sättet. Man säljer hyrar och sådant. Nå, det här, men jag tänkte ännu fråga lite om den här vardagen, att trivdes du med livet där?
Ja, jag hade inte något emot att vara där. Nej.
Nej, du hade inte någon hemlängtan?
Ja, ibland.
Ibland nog.
Ja.
Men det kan man ju ha fast man trivs.
Ja, det kan man.
Ja.
Ja.
Ja. När det här Gustav, så han avslutar sin bok, den här En vildmarkens svår, den boken, med att beskriva hur missionären, och han talar om missionären i allmänheten, det gäller väl många av dem, hur man börjar tvivla på sin kallelse när man har varit en tid i det här landet där man är, och det här, när den här, man har haft kanske en fantasibild av hur det skulle vara och hur livet skulle vara och vad man skulle få uträttat och liksom och så vidare. Och så blir det inte så.
Jo,
och den här
precis.
Fantasibilden faller sönder.
Mm.
Och det här, så kanske det leder till att man börjar tvivla på sin kallelse och undrar att var det här nu riktigt rätt ställe för mig att vara på.
Mm.
Men sen säger han också att hur viktigt det är att det här, man avkläds. Att man själv avkläds för att sedan iklädas. Jag tycker han formulerade det där väldigt bra. Det är ju en biblisk bild förstås det här också.
Ja.
Och det här talade om också att hur viktigt det är att förbli vid Herren och vid hans ord.
Ja.
Sen så avslutar han just den här boken. Och jag ska citera de här allra sista raderna. Han säger så här att, och det är alltså i det här sammanhanget just som det handlar om hur man kan som bli liksom nästan till intet gjort liksom när man märker att det inte blev det så här som det skulle bli eller som jag trodde att det skulle bli. Mm. Vi ville gärna plantera meterhöga plantor, synliga på långt håll. Men han själv talar om ett senapskorn, det minsta av alla. Är det här någonting som du känner igen dig i, tycker du?
Ja.
När du och Gustav så fick vara med om den här ringa begynnelsen som man brukar säga. Ja. Jag tycker ju inte att den var så ringa. Och det här tror jag heller att ens på den tiden... Liksom att folk såg det som någon ringa begynnelse, för det var sånt engagemang också här i Finland. Att de tyckte som att det var nog väldigt stort det här.
Ja.
Men det här, förstår ni själva hur stor sak Kenya-missionen skulle bli för SLEF och för kenianerna och kyrkan i Kenya, lutherska kyrkan i Kenya, så på lång sikt?
Nej, det kunde vi inte ana. Nej.
Men hur känner du inför att se liksom bakåt nu och se, du vet, lite fast inte du har varit i Kenya på väldigt många år, men du vet lite i alla fall hur det är idag på det viset, att hur det har vuxit. Och...
Precis. Och tänk, idag har alla telefoner där.
Så är det.
Tänk hur enkelt att skicka bud förut, skicka dem en person.
Så är det. Ja, nej, men det har blivit väldigt annorlunda.
Ja.
Men jag kan tänka mig att det ändå på något sätt känns roligt, eller vad ska vi säga, känns bra att tänka att där har jag varit med. När man ser hur det är idag. Att där fick jag vara med i början.
Ja.
Hur kändes det sen att återvända till Finland när ni var ungefär 10 år, tror jag, i Kenya? Eller ni var lite mer än 10 kanske?
Nej. 8.
Blir det 8? Just, 5 plus 3.
Ja.
Så 8 år.
Ja,
precis. Och så en tid i Finland däremellan. Hur kändes det sen att återvända till Finland?
Ja, det var nog väldigt skönt. För vi var väldigt trötta. Och Gustav var inte riktigt så frisk heller.
Nej, precis. Ja. Det var sådana omständigheter.
Ja.
Tyckte du att det på något sätt kändes skrämmande att behöva...
Nej. Inte alls. Nej.
Tyckte du att du hade uträttat någonting?
Det har jag ju inte. Så där synligt.
Inget synligt. Men du har ju varit ett stöd för Gustav.
Ja.
Och han skulle kanske inte kunna vara där utan sin familj och
fru och barn. Nej, jag tror inte det.
Så är det liksom i det tysta, sådär, bakom kulisserna, så uträttar du också.
Ja.
Tycker du att missionärskapet har förändrat dig?
Ja, det har gjort mig ödmjuk.
Ja, men det är bra. Är det någonting du vill tillägga här ännu? Eller något annat nu du vill berätta som inte jag har frågat om specifikt?
En sån sak som när vi flyttade till Maragoli från Matongo. Så gjorde vi ju ett uppehåll i Kisumu. Gustav var till posten och pojkarna var med honom. Och vi parkerade bilen vid Skivlals. En matvaruaffär där vi alltid brukar handla, och de var väldigt snälla och villiga, och det var nästan en bank för oss. Vi fick låna pengar där och allt trodde de på oss, och vi skötte ju våra saker som vi gör här hemma. Så var det ju att göra där också. Ja. Och sen. Vi hade ju folkvagnen.
Ja.
Den var ju inte så stor. Så det var ju på taket då som, som väskorna var.
Jag har sett några bilder av det där, ja, tror jag.
Ja.
Det är en liten bubbla.
Ja. Och så när jag packade den där största väskan var lika stor som det här bordet. Och där har jag packat allt det där bästa. Gustavs Alba och kostymer och kläder och mina klänningar och allt. Och så var det ljusstakar och dukar som vi har fått av vänner som vi skulle ha med till Kenya. Och, och vet du så, när jag tittar ut genom fönstret, butiksfönstret, så är den där stora kappsäcken borta från taket.
Ja, då hade det blivit stulen.
Ja.
Det var inte roligt.
Tänk. Så att säga, nästan allt vi ägde, får jag säga.
Ja.
Ja, Gustav predikade sen på söndagen i shorts.
Ja.
För kostymen fanns ju i resväskan.
Ja, usch, vad hemskt.
Ja, och sen en annan sak som vi var med om när vi bodde på Matongo.
Mm.
När tjuvarna kom.
Ja.
Har du hört om det?
Jag tror inte att jag har hört det. Men den där med kappsäcken som blev stulen, det har Gustav skrivit om.
Ja.
Det står i en av de här böckerna.
Ja.
Det var säkert, ja, det måste ju vara den här historiken, ja.
Ja, ja, just. Mm. Jo, och jag har inte varit så rädd i mitt liv som jag var den natten på Matongo. Och jag minns, jag darrar som ett asplöv, får jag säga.
Mm.
Och Johan var 2-3 månader gammal. Och så hörde vi någon som skrek, någon människa som skrek där utanför. Och vi visste ju inte vad det var. Om det var någon som var arga på oss, eller om det var något annat. Och Sven råkade vara hos oss. Och han skulle vila, för han mådde inte så bra.
Mm.
Så, och så kom de att knacka på vår dörr.
Mm.
Oj, ja. Ja, det var öde.
Mm.
När vi visste vad det var.
Ja.
Så både Gustav och Sven.
Mm.
Gick ju ut, de tog bilen och så fick de veta ju att i huset där nere, där vi bodde, så var uppe på backen, men bodde människor också nerför backen och bredvid landsvägen som gick genom missionsstationen, mycket opassligt.
Mm.
Men det där var ju byggt för länge sedan.
Ja.
De var efter pengar. Och de visste att kassören bodde där nere i huset. Så de högg sönder dörren och gick in. Och hon var kvinna som var kassör för kyrkan.
Mm.
Och där i ett rum fanns kassaskåpet. Och de tog henne just i rummet där kassaskåpet fanns. Satt henne på en stol och där sitter du. Och så ger du nycklarna till oss, till kassaskåpet.
Var hon en missionär
alltså? Ja, hon var missionär.
Från Sverige kanske?
Ja. Sen så sa vi ju att när de där tjuvarna har farit och allt var över, så kom ju hon till oss och sov över hos oss om natten.
Ja.
Ja,
det kändes inte tryggt att vara hemma då inte.
Ja.
Med sådana omständigheter.
Ja, nej, det går inte, men trasig dörr.
Mm.
Hon var mycket välkommen till oss.
Ja. 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 Så nu har du haft spänning också.
Oj. Ja, ja, vet du, den där natten, ja. Mm. Det var nog den värsta har varit hittills i mitt liv.
Ja, men du kom igenom det också.
Ja, ja, jag har gjort det. Kanske många andra saker också. Tack ska du ha.
Ja, hördu, tack själv för att du medverkar. Jag är jätteglad att du ville vara med i Släffpodden. Det har faktiskt varit en liten dröm för mig att få intervjua de här pionjärerna. Oj, så jag är väldigt glad att du ställde upp här. Så tack så mycket. Poddserien kommer att fortsätta och vi går lite framåt i historien under nästa avsnitt. Så kom tillbaka och lyssna på oss då. Hej då!